Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
President. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkommen till den här podcasten, Mr. President. Vi går nu mot nummer 28, den 28:e presidenten. Och vi har ju haft en del avsnitt om inbördeskriget i USA också. Så det är inte 28:e avsnittet det här, men det är president nummer 28. Som egentligen är president 27. Men det är Woodrow Wilson som är den aktuella presidenten som föddes 1856 och dog 1924. Så det är verkligen i början av modern tid och krigstid dessutom som vi ska prata med om honom idag. Men för, som vanligt så ska jag presentera våran dubbeldoktor Klaus Stolpe. Är välkommen med.
Ja, hej. Tack förresten ska jag säga. Kul att vara här igen.
Ja, roligt att fortsätta vårt samtal. Och vi har ju haft en ganska spännande här de sista två avsnitten där ju T.R. Roosevelt alltså har dominerat ganska mycket. Och det är ju viktigt att komma ihåg då. Vi hade Roosevelt och sen hade vi Taft. Efter det. Lite grann bara kort om hur de presidenterna fungerade, för att där var det ju lite Roosevelt som la sig i, kan man säga, på ett vis, försökt i alla fall i Tafts regering så att säga, men lyckades kanske inte så bra, men det är ur det man väl ska se den här Wilson som nu vi ska prata om idag, eller hur?
Jo då, för att det här var ju under en tid då demokraterna fortsättningsvis var försvagade efter inbördeskriget. Det var ju de som var hundhuvud för att det bröt ut, om vi säger så. Och republikanerna så hade ju då vunnit de flesta valen under det här halvseklet, eller ja, halvseklet som hade gått efteråt. Men det var ju så att Theodore Roosevelt så han valde ju, han handplockade ju praktiken sin efterträdare Taft. Men sedan blev de ju osams för att Theodore Roosevelt trodde att han skulle kunna styra Taft på något vis. Men att det gick inte så som han hade önskat. Och de blev, från att ha varit goda vänner, så blev de liksom varandras motståndare. Slutar med att bägge ställer upp i valet 1912. Så att man tycker då att Woodrow Wilson skulle ha en lite konstig situation att ställas mot både den sittande presidenten och dennes företrädare. Men det var ju till hans stora fördel, för att det betydde ju att rösterna splittrades, så att fast Woodrow Wilson inte får mer än strax över 40% av rösterna, så vinner han ju helt överlägset då vi räknar till elektorsrösterna, eftersom helt enkelt republikanerna får över 50% av rösterna. Men att vad hjälper det då de fördelar sig relativt jämnt mellan Theodore Roosevelt och William Howard Taft. Så att det betyder att Wilson vinner i de allra flesta delstater och därmed får en förkrossande majoritet räknat till de så kallade elektorsrösterna.
Men och Woodrow Wilson är ju alltså demokrat, då kan man förstå av det du har berättat. Ja. Och det blir ju liksom återkomsten för demokraterna på så vis då. Men det konstiga här tycker jag, det är ju att Roosevelt i detta valet 1912 alltså ställer ju inte upp i, han har ju ett eget parti, men ändå så fördelas ingår han i republikanen ändå, eller hur är det?
Ja, alltså han... Det är ju så att han försöker bli nominerad som republikanernas kandidat, men man hade ju inte det här utarbetade systemet med primärval på den tiden, utan det är ju partibossarna, eller vad man ska säga, som utser de delegaterna i varje delstat. Och då är det där att de föredrar Taft, därför att Theodore Roosevelt, fast han var en så enormt populär president och så vidare, han ville ju ja, bestämma allting på egen hand, så att han övertrampar både en och annan på tårna, kan man tänka sig. Betyder att partiet väljer Taft som sin kandidat, och då det här han grundar Theodore Roosevelt en rörelse, en kortlivad sådan som heter Progressiva partiet. Och just, man kan ju nämna då att det här med symbolerna för de här stora partierna, alltså åsnan för demokraterna och elefanten för republikanerna, så då ska det ju finnas ett djur med tydligen i det nya partiet också. Och då säger Theodore Roosevelt i något sammanhang att han känner sig stark som en älgtjur, och då är det ju älgen som blir deras symbol. Och de kallades i vardagligt tal ofta för The Bull Moose Party, alltså älgtjurspartiet. Men att det blev ju då en väldigt kortvarig företeelse, för att sen efter valet så konstaterar Theodore Roosevelt själv att det här med tredje partien och kanske ingen god idé, i alla fall att det är ganska, man har ingen funktion att fylla, så att han tyckte då att folk skulle fortsätta att rösta på republikanerna i fortsättningen. Men det tog aktat, så blir ju Woodrow Wilson vald en gång till.
Ja, men alltså elektorsrösterna, fördelades de trots allt på de tre? Eller bara på republikaner och demokrater?
De fördelas ju på alla tre. Alltså den som vinner, okay. Den som vinner i en delstat så får ju elektorsrösterna därifrån. Men Taft, trots att han är sittande president och får 23% av rösterna, så han vinner väl bara i någon, alltså han vinner ju någon enstaka delstat, så han får ju nästan inga elektorsröster alls, vilket ju förstås är väldigt anmärkningsvärt för en sittande president. Men det här valet var ju inte likt någonting annat, helt enkelt. Så att redan det att den som blir trea får 23% av rösterna, så är unikt. I regel så lägger de här två starkaste kandidaterna beslag på nästan allt.
Ja, just det, precis. Ja. Men okej, då kommer president nummer 28 då, egentligen 27, men den har nummer 28, och det är alltså Thomas Woodrow Wilson. Och hans bakgrund kanske vi ska säga någonting om. Du överglänser honom genom att vara dubbeldoktor, men han överglänser alla andra presidenter genom att vara doktor överhuvudtaget, ha doktorsgraden.
Ja, han är den enda av USAs presidenter som har disputerat. Det är lite lustigt vad han hade skrivit i för ämne. Alltså det har ju i högsta grad med politik att göra, men att han skrev alltså om kongressens roll i amerikansk politik, och till slutsatserna hörde väl att presidenten inte ska ha allt för stor makt, för att det är ändå kongressen som representerar folket i ett bredare perspektiv. Jag har alltså inte läst den där avhandlingen, och jag förstår att det var det som han kom fram till, och då förstår ni att det är inte geologi eller biologi som han hade som ämne, utan det är, alltså det heter väl History and Government, det där ämne som han diskuterar i, för övrigt på Johns Hopkins University i Baltimore. Det brukar beskrivas som statskunskap på svenska, men jag skulle, då det är History and Government, så jag skulle kunna säga sådana statskunskap med inriktning på politisk historia, så tror jag skulle vara en vettigare beskrivning på svenska. Men i och för sig, History and Government, det berättar ju lite om det berättar ju vad det är frågan om, förstås.
Men det är ju i och för sig en passande inriktning som man har för att bli president då, även om man lite bakbinder sig själv då i framtiden. Men det är väl egentligen de poster han sen fick som talar mer i den riktningen, att han är politiker och blir ledare, helt enkelt, eller hur?
Jo. Det är ju intressant med hans politiska karriär, att den var ju faktiskt väldigt kort, för att han var ju, jobbade ju vid Princeton universitetet, men sedan då 1910 så blir han ombedd att ställa upp i politiken, och det är ju inte någon sån här kommunalval eller motsvarande som han, utan det är ju guvernörsval. Han bor i New Jersey, ska jag väl säga, alltså granndelstaten till New York, och den där delstaten hade namn om sig att det skulle ha ganska mycket korruption inom politikens värld där, och det verkar som att de här politiska bossarna, eller vad man ska kalla den, såg Wilson som någon sådana som de kunde kontrollera ganska bra, för att han hade ju ingen erfarenhet av politik överhuvudtaget. Men men att där fick de chi för att han vinner guvernörsvalet, och då profilerar han sig med under den, han är ju guvernör i bara 2 år, ska vi komma ihåg. Så alltså att då jobbar han väldigt hårt uppenbarligen med att städa upp bland korruptionen i den där delstaten, så att de har öppnat väl lite Pandoras ask då de släppte in honom på den här politiska arenan. Men det är ju rätt häftigt egentligen att han blir då president och kommer att vara president under första världskriget, vilket nu inte någon liten utmaning naturligtvis, men att han är ju en av de politiskt minst erfarna presidenter som USA haft liksom i det skede då han väl tillträder.
Men just att han det hamnar mycket utrikespolitik på honom, och det hade han kanske inte förutspått, eller hur?
Nej, faktiskt inte, för att han hade konstaterat då till någon, till vänner och bekanta, att det skulle vara ett ödets ironi ifall att jag skulle hamna och ägna mig åt väldigt mycket utrikespolitik här, för det vet jag ju inte så mycket om, att det är mer inrikespolitik som han förstod sig på, men att då vi vet vilka tider som väntar dem med första världskriget och den här frågan om att ska USA gå med eller inte, så att det är ju alltså nog i allra högsta grad utrikespolitik som vi självfallet associerar en världskrigspresident med.
Men han hade, som du har skrivit också, så det var en del inrikespolitik, nämligen ganska sociala insatser, till exempel med skatter och så här.
Ja, det är ju sant i och för sig, och det var ju också sånt som han ville syssla med, för att han tyckte att han ville syssla med ett världskrig i och för sig.
Ja, det var sånt han ville syssla
med. Inte världskrig, utan helt enkelt han, alltså man skulle helt enkelt införa en inkomstskatt helt enkelt. Och det är ju någonting som vi är vana vid som är från Norden, men att det brukar vara som att i ett amerikanskt perspektiv brukar det ju inte vara så riktigt populärt. Och han tyckte helt enkelt, för att förklara det väldigt enkelt, att man skulle sänka importtullarna, för de var tydligen rätt höga, och man tänker det för att han tyckte att konsumtionsvaror blev för dyra för vanligt folk helt enkelt, och sedan då så skulle man ta igen det där, för staten behöver ju inkomster i alla fall, och därför skulle man införa en inkomstskatt, för att han tyckte att sådana välbärgade helt enkelt kunde dra några fler strå till stacken i samhället kort.
Ja, det är intressant. Social rörelse i och för sig en tid när det började bli populärt, och det talade vi ju redan om i förra presidenten också, sådana här olika utjämningsgrejer och det här mot korruption och så, som även Wilson då tydligen var aktiv. Det har ju varit ett tema under flera år i USA, jag menar 30-tals år, med storbolag och allt möjligt. Men det är intressant att han satsar på det. Men den här utrikesgrejen då, han kommer att bli väldigt viktig för fredsförhandlingarna sen när första världskriget är över. Och ja, lite kanske mot, ja, förstås, på något sätt en motkraft mot den franske presidenten, eller vem det är som är med därifrån.
Ja, premiärministern var väl, men att den här, ja, alltså det är ju de fyra stora som man brukar tala om i de här fredsförhandlingarna. Det är då Wilson från USA och Clemenceau från Frankrike, David Lloyd George från Storbritannien och den här Orlando från Italien. Men den här Orlando sticker ju hem därifrån, för han blir sur över att italienarna liksom inte får någonting fast de har varit på den här vinnande sidan. Men sanningen är ju den att de bidrog ju inte med så himla mycket. De var mest att kriga mot Österrike och Ungern där i Alperna, men att sen var det inte så mycket. De var på den sida som vann, men that's it. Men det var ju det att om man försöker tänka det lite sådär, vad ska vi kalla det, mänskligt eller psykologiskt eller någonting sånt, så det är ju inte USA som har fått sina ja, marker och städer och så vidare sönderskjutna, utan det är ju Frankrike som kriget har för sig gått. Där vid det här nötningskriget längs västfronten och miljontals människor har dött och så vidare. Så att det är Clemenceau och för all del David Lloyd George i en sån situation att det går inte riktigt att man bara åker dit och säger att nej, men nu ska vi allihopa vara kompisar, utan för att folk är ju väldigt hemlyssna. Och det är ju klart att även amerikanerna har ju gjort sina offer i termer av människoliv och allt det där, men alltså inte alls på samma sätt. Det är ju inte i USA som skyttegravarna har legat, helt enkelt. Nej. Och USA kommer ju med i kriget väldigt sent. USA är ju inte den här militära stormakten som vi ju tänker oss idag, men att det var ändå det var helt enkelt då USA kommer med i kriget 1917 och framförallt 1918, det vill säga det sista krigs, ett och ett halvt krigsår ungefär, så då blir det helt enkelt det som väger över till fördel för ett, det är två krigströtta block, alltså mängder av människor har dött och de som inte har dött så är nog kanske inte så bra skick, så annars de kan vara undernärda och allting. Och så kommer USA med som har då en massa friska, starka människor helt enkelt, så att det är det här att även om inte USA är den stora militära stormakt som vi tänker oss, så påskyndar det ju det här krigsslutet alldeles uppenbart helt enkelt.
Men kan man säga att Amerika genom Wilsons deltagande i fredsförhandlingarna som får den här rollen av världspolis igen och verkligen en stor makt i världen som ordningspolis kanske?
Nå, åtminstone tillfälligt, men att sen så får, som vi kommer att se i följande avsnitten, så att sen tar ju den här isolationismen över igen, alltså att amerikanerna vill ju inte ens gå med sen i det här nationernas förbund, som alltså föregångaren till FN som vill sådana initiativtagare till, och man vill hålla sig på sin kant och rusta ner och konstatera att nu drog vi vårt strå till stacken. Det ser man då andra världskriget börjar närma sig också då mot slutet av 30-talet, att amerikanernas inställning att ska de där börja slåss på nytt, så vi ska hålla oss utanför, att det här vi har gjort vårt. Vi kan ju också tänka oss den här amerikanska samhället som sådant. Det är ju en hel del tyskar som har flyttat till USA. Vad tycker de liksom att skicka sina söner till fronten och slåss mot sina gamla landsmän och släktingar? Och det är också att det finns ju en orsak till att folk har stuckit från Europa. Det är någonting som man liksom inte vill vara del av längre. Nu menar jag inte att man behöver hata sitt hemland för att man flyttar, men att man söker en ny tillvaro, och då blir det kanske inte, det hör väl till sakens natur att man inte så där per definition är så himla intresserad sen att åka tillbaka därifrån man själv, eller därifrån pappa eller farfar kom och börjar reda upp något krig där, att det blir liksom så att vad har jag här att göra?
Ja, precis, ja. Men de här två, Clemenceau och Wilson, som var starka personer i förhandlingarna, de företrädde liksom olika temperament.
Ja, verkligen. Ja, den där Clemenceau så kallades ju för tigern. Det sägs bland annat att det finns en fråga i det här faktiskt, nu kommer jag ihåg varifrån jag fått därifrån. Trivial pursuit, så den frågan att hur ville Clemenceau bli begraven? Och svaret är stående mot Tyskland. Det är ju helt underbart. Alltså. Ja, men det säger något. Det säger ganska mycket om hur han är. Och det här, det finns mycket jag är intresserad av. Alltså jag brukar säga att jag är väl den enda i Finland som är mer intresserad av första världskriget än av andra. Men att det är ju väldigt mycket intressant just med att det kommer en massa nya länder efter första världskriget och sånt. Jo. Delvis på grund av Wilson, för att han lägger ju fram då ett sådana förhandlingsprogram, eller ett handlingsprogram med 14 punkter. Och där är ju bland annat sånt som att Polen och vilka det nu ska återupprättas som stat och så vidare. Så att det Det, han bidrar starkt till att den här kartan blir, alltså kartan efter första världskriget ser ju helt annorlunda ut. Vi ska komma ihåg att före första världskriget eller under första världskriget så har vi haft ett land som heter Österrike-Ungern som inte bara bestod av dagens Österrike och Ungern utan liksom, det är liksom Slovenien och Kroatien och Tjeckien och Slovakien och det ena med det tredje. Men det här med temperamentet då, Wilson var ju mer den här intellektuella akademikern, men att Clemenceau konstaterar att Gud gav oss 10 budord och de bröt vi mot. Wilson ger oss ett program med 14 punkter, vi får se hur vi gör. Att vad kommer den här jänkaren hit nu? Tror att han är nog bara för att de var med och fällde utslaget till vår fördel, men att, och sedan om vi nämner ändå den brittiska premiärministern David Lloyd George, så han beskrev att sitta med de där båda vid förhandlingsbordet, så var som att sitta inklämd mellan Jesus och Napoleon. Och okay. det var då idealisten Wilson och den här mera väldigt hemlyssna Clemenceau.
Men det är ju spännande, alltså Wilson har ju gjort en stor sak där i alla fall. Även om han kanske hade svårt att få med sina egna hemifrån på de här planerna också. Hans hälsa vacklar väl också?
Ja, det bidrog till motgångarna sen, för att han är väldigt sjuk där mot slutet av sin presidentkarriär. Att han blev ju alltså vald 1912 och då är det ju flera år kvar till kriget ännu. Och sedan blir han ju omvald 1916, då är ju inte USA med ännu, och sedan är val 1920 följande gång, och då har han ju inte så långt kvar. Men att i de sista åren då som han är president så försöker han ju övertyga då diverse senatorer att rösta för ett sån här, att USA ska bli en väldigt, gå med i Nationernas förbund och bli en väldigt aktiv part. Men att det är ju det att han får liksom någon stroke nu och han är väldigt, väldigt dålig i skick rent fysiskt. Och det är väl mycket som tyder på också att hans fru under de sista åren skulle ha haft ett väldigt stort politiskt inflytande, för hon var en sån här, kunde kalla det portvakt eller gatekeeper, att man fick gå via henne ifall man skulle ha någonting med Wilson att göra, för att hon släppte inte in vem som helst helt enkelt.
Men det är ju Wilsons andra fru de facto som president, eller hur? För första frun avled där.
Ja, det var så att medan han blev enkling under sin första mandatperiod 1914 då, så Ellen, sedan gifte han om sig med en som heter Edith Bolling. Det var en sån där som var, det var redan år efter, hon var motsträvig i en början, men att han höll på att bombardera henne med kärleksbrev och
Som sittande
president. Det skulle ha gjort sig bra på sociala medier om hon skulle ha lagt ut den på Facebook, men att det fanns inte all lycka inte på den tiden, men till sist kom hon fram till att det må väl vara så här då, så att, men att det var en viljestark kvinna, även om hon nog gav med sig och gifte sig med Wilson, men att hon tycks nog ha haft, det är nog mycket som tyder på att hon hade en viss helt enkelt politisk makt där på slutet. Dels av liksom omtanke om sin man, att hon kunde inte släppa dit vem som helst eller låta honom jobba hur mycket som helst, för att hon var ju kör och bräcklig helt enkelt.
Men det här med att han var aktiv i fredsrörelsen, vad jag förstår så hade han det med freden som någonting viktigt redan från barnsben? Alltså, han är född ju mitt i inbördeskriget eller strax efter?
Ja, strax före. Så att han var ju 5 år då inbördeskriget bröt ut. Så att det är liksom, enligt egen utsago, hans tidigaste barndomsminnen så är från just inbördeskriget. Och det där var någonting som han var, ja, väldigt hatligt inställd mot krig och så vidare. Vi ska kunna komma ihåg att han är från södern, så att han var ju på, bodde ju i den del av landet där striderna faktiskt pågick och där man fick stryk helt enkelt. Att skulle han ha bott upp längst upp i norr så skulle inte ha sett några strider helt enkelt.
Nej, men han gick, alltså valet 12 var ju en stor seger, men det här 1916-valet, då lyckades han också vinna, men var det inte något speciellt med det valet egentligen då?
Nej, det var ju betydligt jämnare. Men en kul grej där var ju att hans slogan i det här återvalet var att he kept us out of war. Han höll oss utanför, kriget. Och det vann han då. Och det var ju inga braksägar. Han fick ju lite fler röster än gången innan, men då var ju då republikanerna enade, så att det var ju då, han hade ju en republikan att slås mot istället för två. Men att han är tillsammans med Bill Clinton så är han den enda som har blivit vald två gånger utan att någon dera gången har fått mer än 50% av rösterna utbland folket. I och med att det fanns liksom mer än två kandidater som tävlar om de där rösterna helt enkelt. Även den andra omgången, men att där var det inte lika markant. Jag minns inte om man fick 47-48% av rösterna den gången sagt utan att kolla helt enkelt. Men att det valet så var klart jämnare.
Ja, just det. Men vad gjorde då att Amerika kommer in i kriget? De var inte helt utanför, de blev ju utsatta för olika attacker och så här under... Men vad var det som gjorde att det blev...
Ja, det som brukar föras på tal är ju det här Lusitania, alltså det fartyget som sänktes utanför Irland. Ett passagerarfartyg var det fanns civila amerikaner ombord bland passagerarna. Ah. Det var ju många som dog där. Men där måste jag säga att man använde ju civilbefolkning som mänskliga sköldar helt enkelt, för att tyskarna skyllde ifrån sig med att de fraktade ju vapen och ammunition på det där fartyget. Och det visade sig i modern tid att det stämde ju. Alltså man nu hittade det där vraket och dykar har gått ner, så har man ju hittat, och det fanns dessutom vittnesmål om att en torped då träffade en tysk torped från en ubåt träffade det där fartyget, men det kom två explosioner och en torped exploderade bara en gång, men det var ju bara att man träffade ammunitionslasten, så det small ju till en gång till kort efter, plus att det där fartyget sjönk väldigt fort, så att redan på den tiden så fanns det nog sådana som påtalat att det som tyskarna för fram så liksom stämmer här. Men det är ju flera andra saker som man kan peka på här också. Och till att börja med så tyskarna, en utrikesminister som heter Zimmermann, han verkade vara, det måste vara en yrboll där. Han hade alltså skickat ett telegram till Mexiko. Och det här han föreslog att Mexiko skulle förklara krig mot USA. Så att det var helt enkelt för att hålla amerikanerna i kik så att de inte skulle kriga i Europa. Och i gengäld då, så sen då tyskarna har vunnit kriget, så skulle Mexiko få tillbaka de områden som man hade förlorat på 1840-talet. Det var ju bara det där telegrammet hade ju snappats upp av britterna som gav det vidare till amerikanerna. Så att det offentliggjordes. Och den där Zimmermann, så förutom att det nog kanske inte var så fiffigt att skicka iväg det hela, så ja, nu är det ju inte, det är ju fullt att ljuga naturligtvis, men han medgav ju att han hade skickat det där telegrammet. Han borde ju rätt som sådär logiskt sett sagt att nej, det där är förfalskat, det där har inte jag gjort, men han sa ja, men så där är det ju krig liksom. Och det hade ju rätt i, men att liksom för vanligt folk så det underlättar ju att liksom piska upp stämningarna mot amerikanernas stämningar mot tyskarna. Sen är det ju dessutom en annan sak att, Alltså jag är alltså absolut inte någon konspirationsteoretiker. Jag tycker jag blir i regel irriterad när folk börjar yra om att månlandningen är fejkad. Jag orkar inte jag höra på det. Jag blir ganska irriterad faktiskt. Men att man kan ju tänka rent praktiskt här att britterna så hade en väldigt effektiv fartygsblockad mot tyskarna. Så tyskarna kunde ju inte importera i praktiken någonting under det här första världskriget. USA var neutralt så att amerikanska näringsidkare så skulle ha fått sälja vad som helst åt både tyskar och britter. Men det gick ju att sälja åt britterna, men de sålde ju på kredit. Så att om britterna skulle kasta in handduken så att det var starka, måste ha varit starka amerikanska affärsintressen i bakgrunden som hade ett eget intresse i att tyskarna inte skulle vinna det där kriget utan britterna skulle gå segrande ur det, för att annars så blev de ju utan pengar helt enkelt. Så att jag har väldigt svårt att tro att det där inte skulle ha påverkat USAs inträde i kriget på ett alltså tämligen väsentligt sätt.
Ja, det låter ju otroligt. Det var flera sådana här.
Jag tror nog det faktiskt.
Men vi brukar ibland ta upp vicepresidenter också. Wilsons vicepresident sa några roliga saker.
Ja, precis. Thomas Marshall. De flesta vicepresidenter så nämner vi ju inte ens här. Därför att de hade... De har ju inte spelat så stor roll, förutom ifall de har hamnat tillträda om den riktiga presidenten har dött, men att oftast så har de varit väldigt osynliga. Men att den här Thomas Marshall, så när det som han väl oftast citeras, så att han har sagt någonting om att vad det här landet behöver en god cigarr som inte kostar mer än 5 cent. Då vet jag inte vad det blir i dagens belopp, men att det tycker jag att i ett land, även om det var USA för mer än 100 år sedan, så kanske fanns det väl andra behov än en god cigarr som inte kostar allt för mycket. Jag menar, de flesta hade nog inte råd med cigarrer. Men det där, den här riktiga pärlan, så att han sa en gång att det var en gång två bröder. En av dem gick till sjöss och den andra blev vicepresident i USA. Och de hördes aldrig av mera. They were never heard of again. Markera att det är liksom en... Man hamnar i glömska i det skedet. Det är inte någon vilare befordran.
Nej, det är som, någonting som vi har upprepat i den här serien och också talat om i nutid, att vicepresidentens roll är något undanskymd i alla fall på ett vis.
Ja, men den är ju ens konstig. Många har varit förvånade att Kamala Harris är så osynlig. Jag är väldigt förvånad över det, för att jag trodde att i och med att Biden är så gammal så skulle hon få en ganska synlig roll. Men att det som hon har synts av, så är ju helt enkelt för att vicepresidenten är ordförande i senaten, så att därför kan ju, om det väger lika som de här partierna har exakt lika många röster som det ju har varit här nu under de två första åren av Bidens styre, så får hon ju utslagsröst givet att partilinjerna håller, att det blir gruppbeslut från bägge hållen, så blir det 50-50 och då är det Harris som avgör. Men att skulle inte den situationen råda sig att det ska vara 53-47 till Demokraterna och sånt, så då skulle vi ha hört ännu mindre av henne. Och det är ju förstås är det ju jättemånga vicepresidenter som har varit i den situationen att de har nog bara varit där och lett de där mötena, men att vad de har tyckt i saker och ting så har ju inte betytt någonting, eftersom det är ju förstås väldigt sällan som partierna är så där jämnstarka som nu är fallet.
Ja, men hur var det med, vi pratade förut om Roosevelt, han kallades ju TR,
ja.
Den här förkortningen då använde man initialerna. Men hur var det med Woodrow Wilson, det var ju inte hans första namn egentligen.
Woodrow. Nej, han hette Thomas Woodrow Wilson och lustigt nog så är det det här mellannamnet som används. Och ofta är det en sån här att man använder första namnet och sedan första bokstaven av mellan. Typ att han skulle kallas för Thomas W. Wilson. Men att han, det var det där Woodrow som inte något vanligt namn verkligen. Knappast ens på den tiden. så och inte hade han någon sån här smeknamn heller, eller att man skulle kalla honom för TWW eller det kan vi ju lansera. Vi skulle kunna hitta på här att han kan.
Men det fanns ett WW den tiden som vi har pratat om just, som kanske reserveras för den.
Ja, precis, ja. Men det tänkte jag inte ens på, men att det här men att det sägs, alltså de man nu går vi in på de anekdoterna som jag vet att jag är tjatig, men att man anekdoter är roliga, men inte vet man ju vad som stämmer och inte stämmer, men att i den där första valkampanjen så var det någon som hade ropat någonting om honom att Woody, se till så att du ger dem ordentligt här eller någonting sånt, och han hade varit väldigt road av det därför att hörde ni, han kallar mig Woody för att har jag ett smeknamn helt plötsligt, för att det verkar som att av de som har varit med där att det har varit som nästan fascinerad eller road åtminstone att jaha, är det jag, men kanske om ingen någonsin har kallat honom för någonting annat än just Woodrow, så kanske jag tyckte att det var skojat.
Men det blåste i rätt riktning kanske.
Ja, precis. Men att
man får ett smeknamn.
Ja, precis. Men det där avspeglar väl också att han är lite mer sådär sträv och inte sådär superfolklig typ. Att det är ju annat, det är ju inte konstigt, tror jag, att Theodore Roosevelt är den första som omtalas med sina initialer, T.A. För att han var ju sådär väldigt, eller jämförelsevis folklig och så vidare. Och sen har vi hans avlägsen släkting Franklin Delano Roosevelt som kallas för FDR, och sen har vi John F. Kennedy som är JFK och så där. Så att det är de här lite mer personliga eller personligheterna som personligheter på ett positivt sätt som
Ja. Nej, men det är ju väldigt intressant vad sådana här smeknamn kan göra. Det är ingenting som är aktuellt bland våra kungar eller presidenter eller statsministrar för den delen heller. Men
Ja, men att om vi nu ser på de här finska presidenterna, så de brukar nog ibland ha det här, okay. Liksom, att Mauno Koivisto så kallades för Manu till exempel. Det är ett vanligt smeknamn. Aha. På en. Att där finns en sån här grej som, nu går jag förstås vid sidan av, men att då det var nästan lite rörande då det här då Koivisto dog för några år sedan, jag kommer inte 5-6 år sedan, så den här bästa texten eller den mest minnesvärda texten jag läste, så var det i någon av de här finska kvällstidningarna, var det var en journalist som skrev att då han var liten så hade han skrivit, typ då han var 10 år eller sånt, skrivit ett brev till Mauno Koivisto och tyckte att det var dumt att han kallas för Manu, för att det passar inte på en president. Och så får han alltså ett handskrivet svar av presidenten och bara förklarar allt liksom på, så att barnet förstår jag förstår att du tänker sådär, men att jag är ju också som en vanlig människa då jag är med mina vänner och bekanta, och jag tycker att man är ganska trevligt helt enkelt. Så att, ja, och sen då den där texten som fortsätter ju då att räkna upp allt vad den här Mauno Koivisto har gjort. Jag menar, han var ju en sån här krigshjälte från andra världskriget som jobbar bakom de här ryska linjerna och allt sånt, och sedan statsminister och dittan och datan, och så att liksom tack för allt, men att framförallt så vill jag här nu tacka dig för att du som tog dig tid att skriva ett brev åt den här 10-11-åriga pojken som liksom hade en fråga åt dig, för det liksom känns liksom obegripligt än idag, men att han fick fram det på ett, alltså, nästan rörande sätt helt enkelt.
Nej, men jag undrar om, nu när vi uppehåller oss vid Finland här, de här smeknamnen på presidenter är väl på finska framförallt, Manu?
Ja, det kan man säkert
säga. Att det finns en sån, i den språkgruppen kanske finns en smeknamnstradition som är starkare än i den svenska.
Jag vet inte alls, jag undrar, för att finnar så tror jag rent allmänt oftare benämna varann vid ett liksom liksom att man lägger efternamnet i genitiv form och förnamnet sen, att du ska omtala som Torssons Henrik eller Torssons Henka,
ja, just,
eller
just
någonting sånt, att
ja, liksom
Kekkosen Urho och så.
Det är till en annan expertgrupp att utreda det här med smeknamnen. Men vi kommer i alla fall in på det då det här företeelsen att vissa amerikanska presidenter får smeknamn och också initialer men Woodrow Wilson hade ju inte det. Han hade sitt andra namn som huvudnamn här, men smeknamnet erbjöds honom i alla fall under valkampanjen. Men om man går till mera anekdoter om honom, när han var i Huckleberry i Finland så försökte han ju undersöka lite grann, men det lyckades dåligt.
Ja, det gick inte bra. Han var nere i Missouri, var att vi tänker oss de här Mark Twains välkända äventyr om Tom Sawyer och Huckleberry Finn och det där, och så rörde han sig där i trakten då, och i något kedja, jag minns inte vilket sammanhang, men det spelar kanske mindre roll. Och så träffade han någon farbror där då, och så vet jag, alltså, nu var det väl här som de såg jag rörde sig. Jag vet inte vem det sa den där. Man var tydligen inte så intresserad av böcker. Ja, men Huckleberry Finn, den här, inte visste han ju vem det var heller. Så drar han till med någon annan, alltså en gestalt som jag inte vet vem det är, men någon som heter Pudd'nhead Wilson. Märker samma efternamn som Woodrow Wilson själv. Och det är från någon annan. Det handlar om någon som blir bortbytt i misstag vid födseln, eller, om jag förstår saken rätt. Men att jag känner inte till det desto mer. Men att jag vet vem Pudd'nhead Wilson är då. Så säger den där att jo, jag röstar på honom. Liksom han fattade så att han hade röstat på Wilson, men fattade inte vem det var han pratade med och förstod inte vad det där Pudd'nhead var, för han hade uppenbarligen inte läst i de böckerna eller ens hört talas om Mark Twain's
Nej, frågan är om det här var talande för den där trakten eller om det råkar vara bara en obeläst person som han råkat träffa det.
Ja,
men det här med... Vi brukar ju prata om nymodigheter då. Vi har pratat om bilar som börjar komma och radiotal och allt. Men det här var första gången var Woodrow Wilson som höll ett riktigt radiotal till nationen. Var det inte så?
Ja, det var så, för att det var ju liksom den tidens nya uppfinning helt enkelt. Så att...
Men hur var det med bilarna på Vita huset?
Det var ju, det gick vi ju igenom här senare, att den företrädare Taft så var den första som skaffade bil till Vita huset. Mm. Men alltså Wilson for nog med hästdroska till installationerna, men att bilar fanns ju där och den här faktum är att den här hans första fru så ska ha varit den första första kvinnan i Washington DC som hade dels körkort, men det här var den första som hade en elbil.
Ja, just det, vi pratade om det
förra avsnittet. Ja, precis, det stämmer.
Det fanns elbilar.
Det fanns ju elbilar, men att man kan ju tänka sig att de där batterierna inte var så där riktigt supereffektiva. Men jag tror att vi nämnde senast just det där, att om man läser Kalle Anka så kan man spara in farmor Ankas bil, för att den är kopia av en bilmodell som hette Detroit Electric som fanns under några år.
Mm. Ja, just det. Men, och så pratade vi förut om Vita huset som hade kor fram till en viss tid. Och i det här skedet med första världskriget var det aktuellt med får också.
Mm, ja, men det var ju en sån här mer PR-mässig grej. För man hade en flock med får på Vita husets gräsmatta, och man sålde den där ullen och pengarna gavs till Röda korset. Så det var ju ett fiffigt sätt att ordna välgörenhet på, för att jag vet ju då vilken omfattning det var, men jag tycker att det skulle vara ganska coolt att äga en hårlock eller vad det är från ett sånt får, så att jag vet inte, jag antar att det inte gick till en normal marknadsmässigt pris, men att det är den jag känner till med, men man tycker ju att det är så pass cool grej så att folk ska kunna tänka sig att betala ganska mycket för det, speciellt eftersom man visste att pengarna gick till Röda korset.
Mm, en välgörenhet verkligen. Woodrow Wilson då, han får också fredspriset, Nobels fredspris faktiskt.
Ja, det är ju några som har några som har fått det, men att han, alltså han får ju, jag sa att det var 1919 års fredspris han fick, men han fick det först i slutet av 1920, för att det var så allmän röra med allting där efter första världskriget, så att men han fick ju det i alla fall. Och nu är det ju några andra presidenter som har fått det också, men man kan väl ändå säga, tycker väl jag, att han var väldigt väl förtjänt att få det där priset. För vi ska komma ihåg att Barack Obama fick det där priset också, men han fick ju det när han nyss precis hade tillträtt, så att man har ju inte hunnit göra någonting för det, så att det var ju helt, det var ju väldigt, alltså man har ingenting emot Barack Obama i sig, men att det var, kändes ju ganska snabbt att han fick det, att, ja, men varför då liksom?
Det var en uppmuntran i rätt riktning.
Ja, men precis. Att här ger vi det här, så får du veta vad det går för sen. Men att det, kanske, det, var lite, det blev lite omsvängt på något vis. Men också Theodore Roosevelt, så hade du fått, det var vi inne på tidigare. Och där, det var ju i efterdyningarna av det här väldigt intressanta kriget mellan Ryssland och Japan där i, alldeles i början av 1900-talet, då Theodore Roosevelt var president och så ledde han de där fredsförhandlingarna. Men sen har vi också den fjärde president som har fått det, men det var väldigt lång tid efter att han hade lämnat sitt presidentämbete, Jimmy Carter, som var president. Han valdes 76 och var då 4 år fram till övergången till 80-talet. Men jag minns inte vilket år han fick Nobels fredspris, men det var alltså långt efter. Men han har ju varit, Carter var väl kanske numera, har varit mer lyckad som ex-president än som president, men att han var ju, han blev ju historisk, för han var ju den som fick till stånd den första fredsavtalet mellan Israel och ett arabland, Egypten. Så det är några som har fått det där, men att
Men just den här, att presidenten som fredsmäklare i världen är ju ändå en start på någonting där USA tar en position, Amerika tar en position som Theodore Roosevelt och då verkligen Wilson hamnar i. Då. Så det är intressant att det även om inte det här Amerika blir det riktigt än, så är det är lite, den rollen tar de och har börjat ta det mer och mer här, ser vi.
Jo, men att det är just sen som vi kommer att se i de här följande avsnitten, alltså de som väljs på under 20-talet sen, så håller ju en mycket lägre profil på det området. Vi har då så har den Coolidge och Hoover innan det är dags för Franklin D. Roosevelt 1932. Men att de som väljs på 20-talet så är ju mer fokuserade på vad som nu händer inom landets gräns.
Men okej, Woodrow Wilson, han är ju en ganska intressant president, spännande och det är händelserikt, och man måste säga att han uträttar en hel del imponerande saker, kanske mer utomlands då, vad man förstår av det här. Men vad skulle du själv, eller vad har du själv givit honom för poäng, och var hamnar han på utbedömningen?
Ja, alltså nu kommer han ju högt upp på listan, och att nu han är en av de här mest profilstarka presidenterna som USA har haft, så att nu seglar han ju ganska enkelt in på en topp 10-listan, och det är ju nog okej, kanske just han är väl inte med de där 5-6 främsta, men så att säga strax efter, för att det är nog också en av de där verkligt, skulle säga, kända presidenterna av lätt insända skäl.
Ja, världsfreden helt enkelt.
Ja, precis. Men eller ett försök därtill i alla fall. Så.
Och sen strävan efter utjämna sociala skillnader och fortsatt det här antikorruptionstänkandet också eller hur? Men finns det någonting att invända mot honom? Han var inte så rolig person kanske, men
men typ som han var en tråk måste
men det får man inte poäng för här.
Jag tror grejen är ju att nu är det ju helt uppenbart att han hade en ganska helt enkelt rasistisk grundsyn. Nu vill jag inte ha dig för svar, men killen var född mitten av 1800-talet och uppvuxen i södern, så att det är väl lätt att hitta orsaker till till det där. Men att det var ju inte bara det att han nu tenderade att syna på färgade, utan han var ju, alltså det gjorde väl de flesta på den tiden, men att en sån här mer konkret grej så var att sån här invandringsvågor strömmar från Europa, så var han skeptisk till att det ansågs kunna försvaga befolkningsmaterial, att man skulle vara noga med vad det var för typer som man tog in, så att det inte skulle liksom, ja, det bli fel folk som kommer och börjar beblanda sig i blodet och genetiken där i landet, om man uttrycker det krasst.
Ja, och det är märkligt för oss kanske att se hur han då har fredsträvan och social jämlikhet i någon mån, och sen den här då rasistiska inställningen. Det är svårt att kombinera. I vår tid så skulle de kanske vara mer motsatta än i den tiden.
Ja,
då. Det var
men
en annan
det,
tid
det,
helt
det,
enkelt.
Det här är lite mer än 100 år sedan, så att det liksom förlåtade, men att det förklarar väl. Förklara väl den där sangen. Klart jag skulle kunna sitta här och försöka plocka åt mig PK-poäng genom att förklara att han är en ond människa, men att det får ju folk får någon annan göra i sådana fall. Att det är liksom, jag tror inte att det är så svårt att liksom peka på det hela. En annan tid.
Ja, det är tydligt en ändring i uppfattning om människor och så som finns här. Och jag tycker vi har sett det hela vägen med deras slaveriet och hela, vi har diskuterat det också. Att det är en sån här dubbelhet, människans, alla människor är födda lika som det står, och sen då det här att det är de ju inte alls. Den dubbelmoral.
Ja, nej, men så är det ju, men det blir ju dubbel moral för oss som sitter med det facit i hand, men att de som levde då, så var det ju att även om man skriver det i konstitutionen att alla människor är lika värdiga, så att ja, men det gäller ju inte de färgade liksom, att det är som att vi har ju slaveri, att vad är det för dumheter?
Nej, det är ju perspektiv på något sätt. Vad ingår i det vi bryr oss om? Är det också djur, och är det också växter, och är det allt miljön och allt, vad är det liksom? Vad bryr vi oss? Det är intressant att se det. Särskilt när en ledare då företräder det på ett vis. Och man ser ju hos en president. Men det är alltså president nummer 28. Och nästa gång, då ska vi prata om 29. Det är Harding. Vad kan vi säga för något kort om honom bara innan vi avslutar för idag?
Det var en kar som hade väldigt dålig koll på sina medarbetare. Han var väl inte liksom kriminellt lagd själv, men att det var en del av hans närmaste som var rätt så duktiga på att fylla sina egna fickor, och det här han Hardings sätt att hantera det där, rättare sagt inte klara av att hantera det, så gör att han har väldigt låga betyg i historieböckerna. Då jag började intressera mig för USAs president, så då var det i regel han som betraktades som den allra sämsta presidenten. Mm. Det var i början av 2000-talet som jag började intressera mig för det här, att efterhand så är det väl andra som nog har liksom fått en stämpel av att vara sämre, men att han hör ju nog till det här riktiga bottenskrapet helt enkelt.
Okej, så det blir skandalernas avsnitt då nästa gång.
Ja.
Vi tackar så mycket, Klaus Stolpe, för idag.
Tackar.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.